The defendant is guilty of first-degree murder.
My name is Jack Lawrence, and this is 1 minute remaining.
Hi, I'm David Jolly.
My name is Amelia Carr.
My name's Helen.
A podcast released weekly where I'll talk to multiple inmates all serving lengthy prison sentences for some very serious crimes. Get ready to join me in the conversation as we explore these incredible stories.
You have 1 minute remaining.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I slutfasen av arbetet med serien Att skapa ett monster så möts jag och producenten Alexander Mork ofta för att gå igenom klippningen och diskutera fallet. Och jag minns nu att ett helt annat namn nämndes vid några tillfällen. Ja, och sen har vi ju fallet Paul Vollmer. Det är en historia jag också skulle vilja berätta om, hör jag Alexander säga. Jag svarade med ett absolut, men att vi nog får ta upp det senare efter att vi avslutat vårt pågående projekt. Några månader senare träffades vi över en middag med flera andra och efter middagen drog vi oss undan för att prata om serien Att skapa ett monster som just haft premiär, om responsen vi fått och om alla intressanta tips vi fått in från lyssnare. Tiden flög förbi och plötsligt nämndes det där namnet igen och den här gången lät jag Alexander berätta om fallet Paul Vollmer. Och ganska snart inser jag att Pauls historia är en viktig pusselbit i det vi rapporterat om hittills. En pusselbit som saknats. Och så påbörjades arbetet med en ny serie. En förlängning av Att skapa ett monster. Som vi döpte till I skuggan av skuld. Och det är inte förrän jag hör den första grovklippningen av serien som jag fullt ut förstår hur betydelsefull den här historien är. För det jag hör, det skrämmer mig. Rejält.
Och jag har en far och mor som liksom har uppfostrat mig att stoppa polisen dig så, och man svarar artigt till polisen. Och har man gjort någonting, ja då erkänner man. Man talar alltid om sanningen. Jaha. Så jag trodde stenhårt på dem alltså. Stenhårt trodde jag liksom på dem alltså. Att, men sen konstaterar jag liksom mer och mer liksom att att säga sanningen här, det spelar ju ingen roll, för det tror de ju inte på. Och då kom den där ångesten, paniken liksom. Ja, jag kommer sitta här och liksom är mer eller mindre dö här inne.
Jag föreställer mig att det finns fler människor som har blivit uppfostrade av sina föräldrar på samma sätt som Paul Vollmer. Att om man talar sanning så kommer det lösa sig till slut. Det är rätt sak att göra.
Jag kommer aldrig, så länge jag lever så kommer jag kämpa liksom för det här. Och det är inte för min skull. Utan det är för att som jag anser att idag mina föräldrar får inte veta vad, och mina släkt som hon står henne nära, syskon bland annat. Om inget annat har de rätt, och jag i högsta grad har också rätt, vad fan hände min flickvän? Och Pernilla själv har fan rätt att få upprättelse. Det här var det som hände mig. Du förstår lite hur jag tänker. Ja. Även om det är här, va? Så i alla fall får vila lugnt där hon befinner sig.
Du lyssnar på podcasten Motiv och I skuggan av skuld. En dokumentärserie i 6 delar av och med mig, Alexander Mork. Del 1. Det första kritiska dygnet. Pernilla är 17 år. Hon är cirka 1,62 lång och har bruna ögon. Hon är lätt fräknig och håret når rätt långt ner på ryggen. Hon har nyligen färgat det lätt rött. Just idag, den 18 december 1991, har hon snurrat håret och det är uppbundet med ett svart gummiband. Klockan är 6:10 när Pernilla upprörd rusar ut ur huset efter ett gräl med sin 5 år äldre sambo Paul. Pernilla skriker till Paul att hon skiter i allt, att hon kanske liftar med någon. Springande lämnar hon deras gemensamma hus och fortsätter längs grusvägen, förmodligen mot korsningen Bockebodavägen och Bassköpsvägen, nära Kristianstad, nära Hässleholm. 10 minuter senare, cirka 18:20, uppger sambon Paul att han blir orolig och han ger sig ut för att leta efter Pernilla. Han tar bilen och söker efter henne, men han kan inte hitta henne någonstans. Han åker till slut tillbaks till huset för att se om Pernilla har kommit tillbaks dit. Klockan har då hunnit bli nästan 19:30. Paul går in och ut ur huset och letar i närheten. När klockan har blivit 9 på kvällen och Pernilla fortfarande inte har återvänt, så uppger Paul att han tar med sig hunden Chabo ut och försöker spåra upp Pernilla. Chefen Chabo söker längs grusvägen som om han har fått ett spår efter Pernilla. Men när han kommer fram till en korsning så tappar han spåret. Det är som bortblåst. Klockan 1 på natten så ringer Paul till slut till Kristianstadspolisen. De säger åt honom att inte vara orolig, att det nog löser sig, att Pernilla nog kommer tillbaka snart. Sånt här händer ibland. Sambon Paul fortsätter att ringa runt till Pernillas vänner, hennes arbetskollegor, anhöriga, sina egna föräldrar för att höra om någon har hört något från Pernilla. Han är vaken hela natten och klockan 6 på morgonen så ringer Paul återigen polisen. Polisassistent Åke Arvidsson tycker att Paul låter för gråten. Paul är mycket orolig för Pernilla och de bestämmer tillsammans att Paul ska ringa till Pernillas arbetsgivare 7:30 på morgonen. Om Pernilla inte är där då så vill polisassistent Åke Arvidsson att Paul ska återkomma och göra en anmälan om försvunnen person. Vi ska nu gå igenom Pauls anmälan om Pernillas försvinnande i detalj för att försöka förstå vad det är som har hänt. Tiden är knapp. Pernilla har nu varit saknad i drygt 13 timmar och all information som polisen kan få reda på här är av värde för att kunna finna Pernilla. Många gånger när någon försvinner är det en nära anhörig som ligger bakom brottet och Pernillas sambo Paul blir därför per automatik synad extra noga. Ur ett psykologiskt perspektiv är informationen som polisen får om Pernillas försvinnande av hennes sambo helt avgörande. Antingen så talar sambon Paul sanning och är oskyldig och då är det bråttom att finna Pernilla. Eller så är sambon Paul den som är ansvarig för Pernillas försvinnande. Och då bör han också ha planerat vad han ska säga i förväg och hur han ska agera när han ringer in och anmäler Pernilla som försvunnen. Vad är sanning och vad är lögn? Om vi reser tillbaka till liksom morgonen den 19 december.
Ja.
När du ringer polisen klockan 7:30 på morgonen och anmäler Pernilla försvunnen.
Ja.
Hur länge har du varit vaken och vad händer sen under den dagen då?
Jag hade varit vaken hela natten. Alltså om vi säger så här, från att vi gick alltid och la oss vid 11-12 på natten och sen så sov vi ungefär fram till, som du säger, till 6. Och sen körde vi till hennes jobb. Hon åt frukost, hon bredde sina smörgåsar. Eller bredde jag hennes smörgåsar. Och sen så åkte vi till jobbet. Och sen när hon kom hem så åt vi middag.
Så här lät den första anmälan om försvunnen person angående Pernilla som Kristianstadspolisen registrerade den 19 december 1991. PM angående försvunnen person, Polismyndigheten Kristianstad. Torsdagen 91-12-19 klockan 07.30 ringde Paul och meddelade att hans sambo Pernilla var försvunnen sedan kvällen innan. Paul berättade att han hade hämtat henne på arbetsplatsen okänd tid och sedan körde de till bostaden. Pernilla hade varit upprörd och aggressiv. I bostaden hade hon sagt att hon ville gå upp i sovrummet och älska. Efter kärleksakten låg de kvar i sängen då telefonen ringde. Pernilla svarade och det var en manlig arbetskamrat till henne. Hon ville inte berätta vad samtalet handlade om. Men efter att Paul hade tjatat sa hon att hon var gravid i 9:e veckan. Att hon varken ville ha honom eller barnet. Arbetskamraten skulle hjälpa henne att flytta möbler. Enligt Paul hade det inte varit en diskussion tidigare om att de skulle separera. Pernilla hade varit väldigt uppjagad och bland annat slagit sig på magen och sagt att hon ej ville ha barnet. Ungefär vid 18-tiden hade hon tagit Pauls gröna jacka och sprungit ut genom dörren. Hon hade inte tagit med sig några saker. Plånboken fanns kvar hemma. Paul säger att han har letat efter henne både med bil och gående med hund. Han har också sökt henne i föräldrahemmet, men utan resultat. Han berättar också att Pernilla var väldigt plikttrogen med sitt jobb.
Ja, jag var ju orolig, jag var ju förtvivlad. Vad fan är hon liksom? Man fick ju en liten panikkänsla. Vad gör jag? Där är jag. Jag hade bara full fokus på var fan kan hon vara? Eftersom jag visste hur hon var som person så tänkte jag att hon är inte en person som skulle dra hem till någon okänd människa och sitta och ja, dricka eller hålla sig undan. Hon skulle inte hålla sig undan. Jag visste ju så pass mycket att hennes föräldrar var inte hemma för de var i Tyskland vid detta tillfället. Jag visste att hennes bror, som hon hade jättebra kontakt med, Jonas, han låg inne i lumpen. Jag visste liksom att han inte är hemma ute på idiot familjehem. Där är ingen hemma där. Så tänkte jag, fan, var kan hon ha tagit väg? Hon hade en kompis i Hässleholm. Det var den enda som hon hade liksom. Sen pratade hon med sin bror. Och sen var det mamma. Hon var ju liksom mammas flicka, om man säger så. Va? För mig liksom var det bara liksom... Ja, vad ska man säga? Panik, ångest. Vad fan är det som har kunnat hänt? Va? Alltså det...
Och sen klockan 10 så kommer en polisinspektör ut till dig i ditt hus, va? Eller?
Ja.
Och tar upp ännu en anmälan om försvunnen person, eller vad vill de ha mer detaljer, eller vad hände då liksom klockan 10? Kommer du ihåg det, någonting därifrån?
De tar upp uppgifter om henne, om det finns något fotografi. Ja, det är ju det. Och sen börjar det egentligen redan då det kommer ut en, man gör en sån skallgångskedja, man gör det runt bassköp då, va? Denna grejen är jag själv med på liksom, för att jag är själv ute och går i det här, va? För att leta, va? För att jag kunde inte bara sitta stilla liksom och tänka att andra får väl lösa detta, va? Det, man måste liksom ponera liksom, hon är min flickvän, jag älskar henne över allt annat, va? Det är klart att man kollade och skrek och ja.
Var det här innan klockan 10 eller efter förhöret klockan 10 eller anmälan?
Det var efter.
Ja, ja.
När man synar gamla fall kan man ibland få hjälp av skillnader i förhör för att hitta något, någon detalj som leder en vidare och öppnar upp för möjligheten att testa en ny teori som kanske aldrig har prövats tidigare. I det här fallet ska vi titta på flera olika förhör och jämföra dem med den berättelse som har presenterats i ett åtal under en rättegång 1992. För att det ska bli möjligt att följa med i skillnader och nyanser i historien som sällan kommer fram under en rättegång kommer jag därför att läsa upp förhör med vittnen. Ett förhör hoppar ofta fram och tillbaka i tid och rum. Förhörsledaren återkommer ofta till situationer, detaljer och andra uppgifter från vittnesmål. De upprepar och går igenom allt igen ur en annan vinkel. Allt för att göra det svårare för den misstänkte att ljuga ihop ett händelseförlopp. Jag har därför ibland förkortat en del av de förhör ni kommer att höra under seriens gång. Det har gjorts för att återge vittnesmål i en mer kronologisk ordning där en del upprepningar även har tagits bort. Pernillas sambo Paul ringer till polisen klockan 07.30, vilket leder till att polisinspektör Mats Bengtsson på Kristianstadspolisen några timmar senare följer upp samtalet med att åka hem till Paul Volmer klockan 10 på förmiddagen för att ta upp en anmälan om person på plats. Anmälan om försvunnen person. Paul Volmer, 91-12-19, klockan 10.00. Paul har omtalat att hans sambo Pernilla försvann från deras gemensamma bostad på Bassköpsvägen vid 18-tiden på onsdagen och att hon sedan dess inte har hörts av eller synts till. Han är orolig för henne och utesluter inte att hon kan ha gjort sig något illa. Hon var mycket upprörd strax innan hon lämnade bostaden. Paul och Pernilla har varit förlovade i cirka 2 år och bott tillsammans i 1,5 år i villan på Bassköpsvägen. De har inga barn, däremot så påstår hon att hon skulle vara gravid sedan uppskattningsvis 8 veckor. Paul uppger vidare att sambon är anställd som djurskötare hos lantbrukaren Bengt Larsson. Vid 16-tiden körde Paul dit och hämtade henne. Han brukar köra henne dit och sedan hämta henne efter arbetets slut. Han tyckte pupillen stod stilla i ögonen på henne. Hon luktade inte alkohol men verkade lite trött och borta. Han vet att hon för tillfället tar penicillin för förkylning. På hemvägen blev hon arg och satt och sparkade samt uppgav att varför ska allt hända mig? Hemkomna bad hon emellertid om förlåtelse för sitt uppträdande i bilen. De till och med älskade med varandra. Plötsligt ringde telefonen och den uppringande ville tala med Pernilla. Han ville först inte uppge sitt namn, men så småningom talade han om vem han var. Det var en arbetskamrat som hette Mats. Han pratade med Pernilla ett tag och när han frågade vad Mats ville blev hon irriterad. Hon uppgav då att Mats skulle komma dit samma kväll och hämta hennes möbler och köra dem till hennes föräldrar i Fjälkinge. Flyttningen kom helt oförberett för honom, även om hon tidigare hade sagt att hon skulle flytta. Hon blev så galen att hon inte ville se honom mer och inte ungen heller. Hon tog på sig en jacka och rusade ut ur huset. Hon tillade att om det var så att hon skulle möta Mats eller Inge så skulle hon åka med honom. Han försöker inte hindra henne att lämna villan. Han tyckte inte att det var lönt eftersom att hon var så hysterisk. Istället höll han sig undan. Han trodde dessutom att hon skulle komma tillbaka. Efter cirka 10 minuter högst tog han bilen och körde för att leta efter henne. Han såg henne inte. Däremot när han kom tillbaks konstaterade han att någon hade besökt villan. Senare fick han besked om att det var Mats och Inge som hade varit där för att hämta Pernilla. Han hade dessutom kontrollerat om hennes föräldrar var hemma. Det visade sig att de hade åkt till Tyskland och skulle komma hem 19 december på kvällen. Vidare har Paul ringt bekanta till Pernilla samt till hennes arbetsgivare. Ingen säger sig ha sett till henne. Paul säger avslutningsvis att hon har sagt till honom att det skulle vara skönt att dö bara för att få slippa honom. Det har hänt ett par gånger. Vid försvinnandet hade hon en grön tennsonjacka på sig, blå jeans samt gymnastikskor, vita och röda. Vidare hade hon ett guldarmband med kors. Hon hade inga handlingar på sig och plånboken finns hemma. Mats, som omtalas i anmälan, är anställd hos lantbrukare Bengt Larsson.
Stöddig, kär i, intresserad och kär i Pernilla. Och hur kan jag veta detta? Jo, för att hon sa detta till mig flera gånger. Att hon, han stöter på mig. Han vill att jag ska åka härifrån. Han vill att jag ska lämna dig. Detta hände ett par veckor innan. Men så är det väl bara att skita i. Du vet vad du vill. Du vet vad allting. Ja, sa hon. Jag vill bara berätta. För hon var rak. Hon var rak. Hon menar att man måste vara ärlig. Riktigt. Till och med tillfället att hon ville inte duscha ute på sitt ställe där hon arbetade. Hon jobbade alltså med slaktsvin så att hon skulle göra rent till dem och ge dem mat och sånt där. Och då hade hon liksom omklädningsrum och dusch och toalett. Det slutade väl att hon ville inte duscha. För att bland annat Mats, men även Inge, körde sådana där. Om det är skämt eller inte, va? Men hon var ung. Va? Att, jag kan komma in och skrubba dig på ryggen. Och jag andra lite sådana talesätt som inte är accepterat i dagens samhälle. Va? Hon ville liksom att jag skulle sitta där inne som säkerhet. Först tyckte jag, menar jag liksom, de hoppar, det är ingen fan som går in där liksom och rör dig. Liksom. Det är, så jävla dum är de ju inte, va? Men det är väl ungefär, hon tyckte det var trygghet. Så det enda att jag satt inne i lunchrummet när hon duschade av sig snabbt och sen så åkte vi hem. Åkte i regel och handlade mat och sen åkte vi hem. Om vi beskriver Pernilla då kan man ju tycka liksom så här att ja, men det är väl inga problem. Liksom, hon var ändå 17 år. Liksom. Det är klart att hon kanske vill flirta och ha någon vänsterprassla med någon annan. Va? Och bli kär i någon annan. Så var inte Pernilla. Det här att någon annan, om vi tar till exempel att Mats var intresserad av henne. Det spelar egentligen inte henne någon roll. Varför hon ville inte. Hon hade blivit inpräntat över att du har valt Paul. Och du förlovar med Paul. Hon hade aldrig vågat överhuvudtaget göra någonting annat. För visste hon mycket väl att hon hade blivit lite svarta fåret i familjen. Va? Så det, nej. Och man var rak och ärlig. Och det är det jag kan säga. Snäll människa.
Kristianstadspolisen leds vid den här tidpunkten av kriminalkommissarie Per-Åke Åkesson, som har kommit att bli en av Sveriges mest hyllade mordspanare genom tiderna.
Per-Åke Åkesson, ja, jag vet inte var hur gammal han var, men flintskallig var redan på den tiden i alla fall. Det var väldigt kortklipp. Vad kan han ha varit i den åldern där? Han var nog 45-50 kanske.
Per-Åke Åkesson hade nyligen tagit över som operativ chef på Kristianstadspolisen och inledningsvis har de gett sambon rådet att avvakta med att anmäla Pernilla som försvunnen. Det händer ideligen att folk blir anmälda försvunna och sedan återvänder självmant. Men efter att Paul återkommit flera gånger så ändrar Kristianstadspolisen nu helt fokus och försöker snabbt skaffa sig en överblicksbild. Har någon hört av Pernilla? Finns det någon som kan ha velat skada Pernilla? Hur var egentligen förhållandet mellan Paul och Pernilla? Och vi ska nu fortsätta att följa det första kritiska dygnet när polisen börjat kartlägga och förhöra de personer som Paul nämnt i sin anmälan om försvunnen person. En av de första som kontaktas är Pernillas arbetsgivare. Förhör med Bengt Larsson 91:19 klockan 14:45. Larsson uppger att han driver två gårdar. På en av gårdarna sköter Pernilla djuren. Hon har varit anställd sedan november 1990. Pernilla har skött sig perfekt och har inte uteblivit från sitt arbete en enda gång under denna tid utan att hon har meddelat sig till honom. Han tycker därför det är högst besynnerligt att hon har uteblivit idag. Även tycker han att det är märkligt att hennes sambo Paul ringer idag klockan 04:15 på morgonen och frågar efter henne. Han talade då med Larssons hustru och sa att Pernilla hade stuckit ifrån honom. Under gårdagen, onsdagen, pratade Larsson med Pernilla vid två tillfällen då han besökte gården. Han märkte ingenting på hennes sinneslag eller annat som skulle kunna tyda på att hon var sjuk. Förra veckan var Pernilla sjukskriven 3 dagar, onsdag till fredag på grund av halsfluss. Larsson erinrar sig att Paul frågade efter telefonnumret till Mats, då han trodde att denne kunde känna till något om försvinnandet. Larsson är övertygad om att något har hänt Pernilla.
I annat fall skulle hon ha hört av sig. Förhöret avslutat klockan 15.05.
För jag fanns ingenting annat i huvudet för mig än att få något form av spår. Vad fan kan hon vara? Och det enda spår som jag hade, det var att jag visste att hon hade pratat med Mats.
Men då är du både orolig och något svartsjuk kan man väl säga också, så att säga, eller?
Nej, jag är orolig. Det är jag va.
Ja.
Svartsjuk. Nej, jag vill inte säga svartsjuk. Jag ska inte säga att jag inte är svartsjuk. Så alla människor är mer eller mindre svartsjuka, men inte... Nej, svartsjukan existerar inte då, utan då är jag mer orolig på var fan är människan.
Mm.
Det var mer det planet svartsjuka. Där har nog kanske mer kommit liksom att om du tar liksom det att hon hade varit där och Mats hade varit där. Då hade jag sagt, vad fan gör du här? Åk härifrån, typ. Markerat liksom, och jag är förlovad med henne, va?
Efter att ha samtalat med Pernillas arbetsgivare så söker polisen upp hennes arbetskollegor Mats och Inge. Enligt sambon Pauls anmälan ska Mats ha ringt hem till dem och frågat efter Pernilla cirka 17.15. Förhör med Mats 91.12.19 klockan 14.00. Mats berättar att han är anställd hos lantbrukaren Bengt Larsson. Han känner Pernilla sedan cirka ett år tillbaks då de är anställda på samma ställe. Han vill inte påstå att han känner Pernilla särskilt väl, men han har intrycket av att hon är en rejäl och pålitlig flicka, för det mesta glad. Hon brukar ibland beklaga sig över sin sambo Paul. Hon har sagt att de har haft slitningar i förhållandet en tid, och då att Paul inte vill att hon ska flytta. Hon har vidare sagt att Paul är mycket svartsjuk. Mats ringde upp Pernilla vid 17.15-tiden. Paul svarade i telefon och Mats presenterade sig inte först, varvid Paul frågade vem det var. Mats sa att han ville prata med Pernilla, vilket han fick. Pernilla sa att de hade ekonomiska problem. Hon ville vidare ha hjälp med att flytta, därför att föräldrarna inte kunde eller hade tid. Det bestämdes att Mats och Inge skulle hjälpa henne att flytta. De skulle komma hem till henne vid 19-tiden. Pernilla hade beskrivit vägen och vid 18.15-tiden befann de sig på Bassköpsvägen utanför ett hus som var upplyst. En bil stod på gården, okänt fabrikat. En person fanns där också som eventuellt var klädd i rött och svart. Han är lite osäker. Däremot är Mats ganska säker på tiden, 18.15. De körde vidare då de inte var säkra på att det var rätt adress. 18.25 hade de fått klart för sig adressen och var tillbaks till stället de först varit vid. De stannade bilen och gick runt huset. Huset var upplyst, men ingen människa syntes till. De båda fann det hela lite undligt och åkte hem. Vid 5-tiden i morse ringde Paul och frågade om Mats visste var Pernilla fanns. Bland annat sa Paul att han hade kört hemifrån vid 18.20-tiden för att leta efter Pernilla. Han berättade att Pernilla var gravid i 6:e veckan. Mats var trött, så han fick avsluta samtalet. Mats känner inte Paul närmare, men erinrar sig ett tillfälle då han träffade Paul och hunden som han äger. Mats kommer ihåg att han skämtade och sa något om att han kan nog försvara sig om hunden anfaller. Han har ju kniv. Detta sa han helt skämtsamt. Paul svarade något med att i så fall skulle han kunna skjuta Mats. Mats uppfattade detta som att Paul menade allvar. Enligt vad Pernilla har sagt, innehar Paul någon form av vapen. Mats tycker det hela verkar besynnerligt. Det är inte likt Pernilla att försvinna på detta sätt.
Och när vi äter, hon äter väldigt mycket, för hon äter 2 portioner. Medan vi håller på att äta, då ringer Mats.
Mm.
Och då förändras Pernilla på... Från egentligen har varit lugn, det ska man väl också säga, att Pernilla, hon var väldigt, väldigt bestämd av sig, va? Men hon var, man såg på henne att hon var, vad ska man säga, inte nervös, men ändå nervös blev hon liksom, att hon ville inte ha någon liksom som kommer till på ett hem i Basköp. Och då var hon väldigt bestämd liksom, nej, nej, hon vill inte ha hem några där, va. Då sa hon, jag vet att hon sa till mig att ja, den jävla idioten, han har fått för att han ska komma ut här nu. Men det vill bara säga till hon, sa jag. Ja, vi är ju här. Kommer han hit så kan jag säga till han, det är bara att åka hem med dig. Hon är inte intresserad av det här. Vad vill du? Det är typ. Det var väl ungefär den bilden som jag. Men för Pernilla var det liksom att nej, hon tyckte, hon kände sig obekväm. Mm. Men sen har hon konstaterat att det där, han menar ju fullt allvar liksom, med det där att han skulle komma upp där.
Ja, men under förhöret med Mats och Inge så uppger ju de att de har pratat med Pernilla dagen innan runt lunchbordet, och hon då har liksom sagt att de vill ha hjälp och lämna dig, och att de då egentligen då pushar henne till att göra det för att de vill att hon ska lämna dig.
Ja.
Och att de då kommer överens om att de ska komma ut och hjälpa henne med det. Och det säger de att det sker dagen innan. Så att det är därför Mats då ringer här och nu.
De brukar aldrig äta tillsammans med Pernilla i lunchrummet, va? Så att det tror jag är snarare en efterrekonstruktion från deras sida, va? Jag vet inte, jag ska inte säga ja eller nej, för jag vet inte. Men enligt Pernilla så säger hon alltid att hon sitter alltid själv och äter.
Enligt den anmälan om försvunnen person som sambon Paul gör, så försvinner Pernilla klockan 18.10 den 18 december 1991. Han uppger sedan att hon ger sig iväg med bilen för att söka efter henne 10 minuter senare klockan 18.20. Alla som är i närheten vid den här tidpunkten, oavsett om det är personer som registreras eller bilar som passerar, är nu misstänkta. Vi har sedan tidigare hört Mats berätta att han och Inge passerar Paul och Pernillas hus klockan 18.15 i Mats bil, en mörkblå Volvo 244. Efter förhöret med Mats pratar polisen med den äldre kollegan Inge och hör hans version av händelserna. Förhör med Inge, 91.19, klockan 15.30. Inge arbetar sedan ett 20-tal år tillbaks på gården hos Bengt Larsson. I tisdags besökte Inge tillsammans med en annan anställd Mats gården för att utföra en del arbeten. De pratade då med Pernilla, som de ofta brukar göra då de är där. Hon talade då om för dem att hon hade allvarliga tankar på att flytta från Basköp. En anledning till att hon ville flytta sa hon var att hon inte fick sova på nätterna. Det hade inte utvecklats vidare, men Inge och Mats hade på skoj sagt till henne, då kommer vi att hämta dig ikväll. Pernilla hade samtyckt till detta och de bestämde då att de skulle komma på kvällen på onsdagen. Mats ringde då vid 17.45 tiden till henne och sa att han skulle köra hemifrån nu och beräknade att vara där om cirka en halvtimme klockan 18.15. Således körde de båda mot Basköpsvägen i Mats bil. De hade fått en vägbeskrivning av Pernilla och det skulle vara det andra huset på vänster när de kom från Bockeboda. Då de kommer till ett hus som de uppfattar som det första på vänster sida ser de ett fordon stå parkerat nere vid uppfarten till detta. Fordonet är vänt mot Bockeboda hållet och står intill vägkanten. Det uppehåller sig en person snett bakom till höger om fordonet. Inge uppfattar personen som mörkklädd med något rött inslag, eventuellt något foder, någon jacka eller kavaj. Han kan inte avgöra om det är en man eller en kvinna. Bilen är mörklagd. Inge uppfattar fordonet som en bil av en halvkombi. Troligt fabrikat kan vara Audi, men dock är helt säker. Färgen på fordonet är mörk, svart eller mörkblå. Längden på den person som uppehåller sig vid fordonet uppskattar Inge vara cirka 175 cm. Inge tittade på klockan och såg då att den var 18.25. Eftersom detta var vad de uppfattade som det första huset så fortsätter de vidare. Avståndet de kör är cirka 200-400 meter och så stannar de och frågar vid ett hus. Härifrån får de en beskrivning att de ska köra tillbaks och att från detta håll är det tredje huset på höger sida. De återvänder således från samma håll som de har kommit. Då de kommer fram till platsen som de fått beskriven kör de upp på uppfarten till gårdsplanen och ser då att hela huset är upplyst.
Tiden som man har varit borta från huset där den mörka bilen stod uppskattar Inge till högst 5 minuter. Det finns inget fordon eller några personer utanför huset. Inge vet att den som Pernilla bor tillsammans med har en Volvo i 240-serien och den finns inte här. Inge och Mats sticker ur bilen och knackar på. Det är ingen som kommer och öppnar och de tittar då in genom fönstren. I farstund i tamburen ser han Pernillas gröna jacka hängandes på en hängare. Han är helt säker på att det är Pernillas eftersom att hon mestadels har den då hon åker till och från jobbet. Då ingen öppnar eller ger sig till känna beslutar de sig för att åka hem igen. Tiden som de uppehåller sig vid Pernillas bostad på Bassköpsvägen är mellan 5 och 10 minuter. Sedan åker de raka vägen till Mats bostad, går in i hans bostad och sätter på tvn. 1 till 2 minuter senare så börjar Sydnytt på tvn. Klockan är således 19.12 till 19.15. Inge stannar hos Mats tills klockan är cirka 19.40. Vid 04.30-tiden väcktes han i sin bostad av ett telefonsamtal. Det var Pernillas sambo Paul som ringde. Han ville ha reda på Mats telefonnummer och sa att Pernilla hade försvunnit igår kväll. Inge lämnade det och efter det avslutades samtalet. Idag åkte Inge tillsammans med Pernillas arbetsgivares hustru till samma ställe Bassköpsvägen för att prata med Paul angående försvinnandet. Inge noterar genast när han kom in i huset att Pernillas gröna jacka är borta från den plats där den hängde igår kväll. Inge noterar också att tvättmaskinen och torktumlaren var igång i huset då de var inne idag på eftermiddagen. Inges omdöme om Pernilla är att det är en psykiskt stabil flicka och han anser att försvinnandet är märkligt. Han tror inte att hennes försvinnande är normalt. Hon skulle säkert ha hört av sig om det inte hade hänt något. Han uppger vidare att då de besökte huset igår kväll la de ett bilhjul framför ytterdörren till huset. Inge har inte någon förklaring till varför de gjorde det.
Jag visste att han låg tvätt där. Nu ska du ju säga så här, det var ju fan inte bara lakan utan det var ju kläder som jag visste som arbetströjor och grejer som hon skulle använda. Va? Det var någonting som hon var, va? Så var det ju väldigt renliga. Alltså, hon ville inte lukta svin, jag tänker. Va? För det är ju slaktsvin, va? Det luktade sett sig direkt i kläder. Va? Så hon bytte kläder hela tiden. Va? Så det var ju nya t-tröjor varje dag alltså.
I första anmälan, tror jag, som du gör, så säger du att, då säger du först säger du att Pernilla tar din gröna jacka och går.
Ja, det är min gröna jacka. Den anoraxjackan som hon hade, den köpte mina föräldrar till mig.
Okej, okay, så den Tenson-jackan, den som man trär över huvudet, det är din jacka.
Ja.
Och den, men varför säger Inge att det är den som hon hade på jobbet?
Nej, men den hade hon alltid. Hon hade alltid den här anoraxjackan även när hon gick till jobbet. Så Inge och Mats har sett den på dagarna, om man säger så, va?
Ja.
Hon hade alltid den jackan på sig när hon åkte till jobbet. Och sen när hon kom hem så tog hon av sig den och så la hon den alltid på golvet i tvättstugan. Hon slängde inte den inne på den jackan de har sett, för det var min jägarjacka. Den låg slängd över en fåtölj inne i vårt vardagsrum. Men det är inte aldrig Pernilla den här anoraxjackan på grund av att, enkelt förklaring, den luktade svin. Den luktade stall. Och den ville inte hon ha där inne.
Mm.
Så jag gjorde... Ja, det var mycket jag gjorde under den kvällen, kan jag säga. Gick runt och travade fram och tillbaka av och an där hemma. Ja. Tvätteriet, plockade disk. Ner med det i diskmaskin. Ja, allt. Bara för att försöka fokusera, som låter patetiskt. Hur fan fokuserar ni? Jag kunde inte fokusera. Jag kom hela tiden tillbaka liksom till det här. Var kan hon vara? Vem?
Men det här bildäcket som ligger, vad behövs det för att man ska kunna se in? Eller liksom, har det någon funktion överhuvudtaget? Liksom? Alltså det, som Pernilla hade ställt sig på det, hade hon sett in genom fönstret?
Det var inte ha något bildäck. I huvud taget. Jag är 1,70. Och vilken människa Mats, han är längre än vad jag är. Ingen var längre än vad jag är. Det behövs inget bildäck för att titta in någonstans.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En direkt konsekvens av den anmälan om försvunnen person som polisinspektör Mats Bengtsson tar upp hos Pernilla Sambo klockan 10.00 blir att 2 dagar senare, den 21 december 1991, så registrerar polisen en anmälan om misstanke mot Paul. Anmälan görs alltså retroaktivt på begäran av den operativa chefen, kriminalkommissarie Per-Åke Åkesson. Anmälan om misstanke 91-12-21. Paul har 1991-12-19 klockan 10.00 anmält att hans sambo Pernilla sedan 18.10 föregående dag varit försvunnen från deras gemensamma bostad. Försvinnandet hade föregåtts av osämja mellan Paul och Pernilla. Paul har vid förhör lämnat sådana motstridiga uppgifter om Pernillas försvinnande att skäl förelegat att uttala misstanke mot honom för olaga frihetsberövande. Hans uppgifter har i väsentliga delar avvikit från uppgifter som inhämtats från annat håll. Pernilla är ännu inte tillrättakommen. Kriminalinspektör B. Danielsson.
Vad är det du tror polisen reagerar på i dina första anmälan om försvunnen person som de tycker liksom är att du lämnar motstridiga uppgifter?
Vad jag tror?
Ja.
Vad som gör att de tycker att nej, men det här det stämmer inte, det måste vara fel detta som han säger. Ja, det var, jag kan tänka mig att det är mitt... Jag var ju inte mig själv. Liksom. Jag var orolig, nervös, ångestaktigt. Liksom att, ja, jag visste inte var hon var. Så det är klart att jag var i mitt sinnesfulla bruk, men ännu inte i mitt sinnesfulla bruk. Jag tror att det är det. Och det snurrade 3000 jävla tankar i mitt huvud. För jag försökte lösa sig i gåtan i mitt eget huvud. Och gick igenom varje steg liksom att där bråkade vi, då sa hon så, då sa jag så, då vände hon på, vände sig om och så gick hon ut så. Och så liksom pratade man själv liksom inne, inte knäppt, men du förstår vad jag menar. Okej, Paul, har hon gått ut där? Så jag kan tänka mig att de uppfattar något mig liksom kanske som en... nervös person.
Under eftermiddagen sen så åker polisen och pratar med Mats Inge och med Bengt som var Pernillas då arbetsgivare.
Ja.
Och sen kommer de tillbaks till dig 10:04 och gör en ny anmälan om försvunnen person. Dagen efter klockan 10 så blir du misstänkt för olaga frihetsberövande av Pernilla.
Ja.
Så när du pratar med polisen 10-4 under någonting som rubriceras som anmälan om försvunnen person, så känns det som att de förhör dig. Det är ju ingen advokat och ni pratar i 3,5 timme om väldigt, väldigt mycket olika saker. Och jag antar att du...
Ja, alltså... Jag var ju, vad ska jag säga, personligen då själv, alltså, så trodde jag ändå liksom på polisen. Va? Det var ett förhör som sådant, det ser jag ju liksom idag. Va? Men just då så trodde jag ju liksom snarare att jag måste, alltså att de behövde ha mig, va? För att få kunna lösa det här, va? Och få veta mer och mer vad som har hänt. Va? De samkörde väl, jag kan tänka mig att de pejlade av mig, mina svar mot mot Inge och Mats svar. Va?
Men då har du inte sovit fortfarande på nästan 1,5 dygn där då, eller?
Nej.
Anmälan om försvunnen person, 91-12-19, klockan 15.50. Tisdagen 91-12-17 går de båda till sängs vid 22.30-tiden. Något bråk, någon osämja förekommer inte. Dagen efter, onsdagen 91-12-18, vid 06.30 bjuder Paul som vanligt Pernilla på kaffe vid sängen. Sedan kör han henne till jobbet med sin personbil, en Volvo 240, till färgen silverfärgad. Han kör sedan direkt tillbaka till deras bostad. Han anländer till lantbruksgården som Pernilla arbetar på, cirka 16.00. Men eftersom att Pernilla inte är klar med sina arbetsuppgifter sätter sig Paul i hennes lunchrum. Pernilla kommer snart och Paul hör hur hon duschar och byter om. Han tror att de lämnar hennes arbetsplats vid 16.30-tiden. På vägen hem i bilen tycker Paul att Pernilla verkar lite trött. Det är första veckan som hon arbetar efter att ha varit sjukskriven cirka en vecka på grund av halsfluss. Hon hade något besvär med öronen. Kanske är det penicillinkuren som gör henne så trött. Han frågar henne vad hon vill äta och de stannar till vid Vivo-affären. Och Paul springer snabbt in och köper makaroner och korv. Under den fortsatta färden så sätter Pernilla upp sina fötter mot instrumentpanelen och börjar att småstampa. Hon är både gråtfärdig och arg. Varför? Varför ska all skit hända mig? Paul undrar vad som har hänt. Ingenting, svarar Pernilla. De är hemma cirka 16.40-16.50. Väl hemma kramar hon om Paul och ber om förlåtelse för sitt utbrott i bilen. Hon säger att allt är okej och han leder henne mot soffan så att han kan börja laga mat. Pernilla föreslår då att de kan göra något trevligare, varefter hon går till ovanvåningen där de har sin sängkammare. Pernilla tycker att de ska ha sex. Paul är lite ställd då de inte varit tillsammans på 1,5 vecka. Ett litet tag efter att de haft sex så ringer det på den trådlösa telefonen, men den är på nedervåningen. Klockan är nu cirka 17.10-17.15. Paul går ner och svarar. Det är en mansperson. Kan jag få tala med Pernilla? Paul hör direkt att det är Pernillas arbetskollega Mats, men han frågar ändå vem det är. Efter tredje frågan svarar personen att det är Mats. Paul räcker över luren till Pernilla. Han står i samma rum, men han hör inte allt som sägs. Mest lösryckta ord. Paul frågar Pernilla hur det kommer sig att Mats plötsligt ringer. Först svarar hon inte, men efter en stund så säger hon att det gäller en julklapp som de skulle ge till sin arbetsgivare på gården. Paul tror inte på henne, men säger inget. Pernilla är nu väldigt arg. Hon säger att Mats och Inge är på väg till henne med bil och släpvagn för att hämta hennes möbler och hjälpa henne att flytta till hennes föräldrars bostad i Fjällkinge. De kommer 7:10. Paul undrar varför han nu plötsligt får reda på detta. Pernilla svarar, det är nu för sent. Paul blir skärrad och sjunker ner i en fåtölj för att lugna ner sig. Det är saker han aldrig har hört tidigare. Pernilla sätter sig i soffan mitt emot honom. Paul frågar om hon inte kan vänta till nästa dag eftersom att hennes föräldrar är i Tyskland och inte är tillbaka förrän imorgon. Det är då Pernilla börjar gråta, skrika och kalla honom för jävla idiot och allt möjligt. Helt plötsligt så berättar hon att hon är med barn och att det var 9 veckor sedan i lördags. Det är ditt jävla fel att jag är med barn. Paul frågar om det är han som är anledningen till att hon är med barn. Hon svarar att det är mest ditt fel att jag är med barn. Paul får en känsla av att hon njuter av att se honom plågad. Hon säger att om hon skulle göra abort skulle inte Paul få vara med, men han skulle ändå få veta det. Skulle hon ändå föda barnet skulle han inte få vara med vid förlossningen. Men han skulle få skriva på att han var far till barnet. Underskriften var för underhållet till barnet. Pernilla reser sig upp, tar sin tensonjacka. En midjekort jacka med en hoprullad kapuchong. För att man ska ta på sig den så måste man trä den över huvudet. Jackan är en anorak-typ i mellangrön färg. Han frågar Pernilla igen hur detta kom så plötsligt att hon skulle flytta ifrån honom. Hon tar nycklarna som ligger på bordet, kastar dem i golvet och skriker: "Jag ska härifrån." Paul springer ifatt henne, tar om henne bakifrån. Han ber henne att lugna ner sig. Hon säger att jag ska springa härifrån, cykla, lyfta dit. Paul håller henne fast. Inte hårt, men tillräckligt för att hon inte ska gå. "Lugna dig så släpper jag. Annars måste vi åka till psyket." Pernilla lugnar ner sig och följer med Paul in i tv-rummet igen. Hon sätter sig i soffan men behåller tensonjackan på sig. Paul vandrar oroligt runt i rummet och påminner Pernilla att om hon nu ska lämna honom så har de en hel del saker att ordna upp innan. De har en massa djur att ta hand om. Pernilla är inte lika arg längre. Hon gråter och säger att hon aldrig kommer att komma tillbaka hit. Paul pratar om gemensamt bohag. Om det nu var så att hon skulle föda barn, att barnet skulle ha föräldrar på olika håll kanske inte var den bästa idén. Pernilla blir återigen omedelbart arg. Hon börjar slå på sin mage med knutna händer. Hon hatar Paul och den lilla jäveln inom henne. Hellre dör hon än att föda den jävla ungen. Paul upplever att hon är alldeles hysterisk. Hon bölar så kraftigt så att hon inte kan se något. Hon är fortfarande uppretad och arg. Paul behöver inte bry sig om hon tänker ta livet av sig. Han undrar varför Pernilla skulle göra något sånt. Hon hade då svarat att det finns tabletter, de är lätta att få tag på. Men Paul upplevde det inte som att hon menade allvar med detta, utan att det var mest för att skrämma honom. Enligt Paul börjar Pernilla åter att slå med knutna händer på sin mage, gallskrika. Hon rusar upp, hon springer mot ytterdörren. Paul frågar vart hon ska. Hon ska möta Mats och Inge. Paul säger att klockan är bara 18.10 och de skulle inte komma förrän 19.10. Han erbjuder sig att köra henne dit, men hon vill klara sig själv. "Jag lyfter hellre." Därefter slår hon igen dörren och börjar att springa. Paul stannar kvar i rummet. Han vet inte vad han ska göra. Pernilla är för upprörd och han kan inte få henne att lugna ner sig. Genom fönstret i tv-rummet ser han hur hon springer ut till den närliggande landsvägen, vidare ut på vägen och tar till höger springandes. 10 minuter senare, cirka 18.20, tar Paul bilen och kör åt samma håll som Pernilla sprungit. Han följer Bastköpsvägen fram till Bockebodavägen. Där parkerar han bilen och kopplar på helljuset för att se om man kan se henne. Han ser henne inte, vänder bilen och kör vägen upp mot Kävlinge. Han beräknar att han är tillbaka vid huset igen cirka 19.30. När Paul lämnade låste han sin bostad, samtliga dörrar och fönster. Nu när han kommer hem upptäcker han att framför husets dörr ligger ett hjul som tillhör Paul. Som om någon har velat markera att de har varit på platsen medan han har varit borta. Paul låser upp dörren, går in. Ingenting tyder på att någon har varit inne i fastigheten. Han är orolig, kallsvettas. Det har nu gått 1,5 timme sedan Pernilla sprang ut. Hon har aldrig varit borta så här länge tidigare. Hon kan brusa upp och rusa iväg ibland, men hon brukar snabbt vara tillbaka. Vid 21-tiden tar han sin schäferhund i ett koppel och ger sig ut på landsvägen. Hunden är mycket ivrig och drar iväg. Hunden springer i kanten mellan asfalt och vägslänten. När den kommer fram till korsningen vid Bockebodavägen springer den först något till vänster. Men efter bara några meter vänder den tillbaka och sedan verkar spåret ta slut. Avståndet härifrån till bostaden är cirka 1 kilometer. Paul väntar på att Pernilla ska ringa, men någon gång klockan 1 ringer Paul polisen och samtalar med en polisman vid namn Arvidsson och han lämnar sina kontaktuppgifter. Vid omkring 02.30 på natten så ringer Paul till Pernillas bästa kamrat Caroline, men hon har inte hört något från Pernilla. Caroline berättar för Paul att för en tid sedan hade Pernilla sagt att hon önskar att hon skulle haft en tant Inga att springa över till och få tröst hos. Paul känner till att som barn hade Pernilla en tant Inga som hon brukade gå till och var då boende på Vanskivagården i Vanskiva. Paul frågar Caroline om hon tror att Pernilla kunde få för sig att lyfta till Vanskiva. Men Caroline kan inte svara på det. Någon gång på morgonen, någon tid kan Paul inte uppge, men han ringer till Pernillas storebrors flickvän vid namn Malin. Men Pernillas bror Jonas har inte hört av Pernilla. Paul har idag fått besök av Pernillas föräldrar, sina egna föräldrar, Pernillas bror Jonas, Pernillas arbetsgivares maka fru Larsson och hennes arbetskamrat Inge. Hans kollega Mats kunde inte komma därför att han skulle till tandläkaren eller distriktssköterskan. Han tillfrågas om han har hållit sig till sanningen, varit sanningsenlig i sina uppgifter. Han svarar ja på det och uppger att han inte har undanhållit några uppgifter av värde i sitt förhör. Förhöret avslutas klockan 19.20. Tillägg till förhöret. Paul uppger att vid något tillfälle har deras vän Malin berättat för Paul att Pernilla någon gång ska ha sagt till henne att hon ibland drömt sexuella drömmar om sig och Mats. Förhöret slut. Platsen lämnas klockan 19.25. Kriminalinspektör Sven-Olof Toll.
Du berättar så otroligt mycket om ditt liv med Pernilla som liksom i sättet som den kriminalinspektören var som har skrivit ner liksom, så att säga, förhöret i efterhand. För det finns inga ljudband kvar. Så är det väldigt mycket liksom om så där ert sexliv. Det är sättet som de dokumenterar det du säger blir liksom misstänkt.
Ja, jag vet. Men jag är sån som person att jag är öppen som sådant. Om vi tar till exempel, det är ju bra att du nämnde det här med vårt sexliv. Det var han 12. Han ville veta om vi... Ja, egentligen i dagens läge så ser jag det liksom på annorlunda. Att han ville ju liksom ha fram om i princip sexualmördat henne, va?
Jo, men det här är ju första anmälan om försvunnen person. Det är ju liksom klockan 4 dagen efter hon har försvunnit.
Ja. Men för att innebörden är helt och hållet vad det egentligen var, va?
Jo, men liksom utöver det så är det ju så här liksom att du säger att Pernilla har sagt att hon ibland känner att hon hellre skulle kunna vilja dö för att slippa dig, och det har hon sagt ett par gånger. Vilket mellan raderna då kan tolkas som att du säger för att om de hittar henne död så har hon tagit sitt eget liv och jag är inte skyldig.
Ja. Nej, det är inte heller så, utan det, när hon och jag diskuterar, när hon säger att hon är gravid hemma, då säger hon ju det liksom till mig att jag dör hellre. Men det är ingenting som hon menar än att jag ska liksom åka hem och tala om detta för hennes föräldrar. Varav då jag står på mig och säger, men det spelar ingen roll vad du än säger. Och så då drar jag upp allt det här som hennes pappa har sagt till mig. Att, ja, nu vet du läget, nu har du förlovat dig med min dotter, va? Då är det bara att gifta sig med henne, va? Och samtidigt när hon säger detta att hon dör heller, så menar hon samtidigt så här att hon dör. Hon säger egentligen det två gånger, för hon säger dels så som jag sa, och sen säger hon längre fram liksom att mina föräldrar kommer liksom att döda mig när de får reda på detta. Det är ju inte bokstavligt att de kommer att döda mig. Va?
För att ge dem en förklaring att hon är upprörd och inte stabil helt enkelt och mår bra.
Ja. Ja.
Mm. Men det är ju konstigt att det kan tolkas så annorlunda av någon som tecknar ner, liksom skriver ner i ett förhörspapper. För att den versionen som sedan berättas vidare på polisstationen är ju, ja, det framträder ju en person som är väldigt förvirrad och pratar om döda sig själv, slå sig själv på magen och fast vi hade sex och liksom, det blir väldigt liksom som...
Det ska ju även sägas en sak som är väldigt, egentligen väldigt viktigt. Att det är så som de har skrivit ner det. Det var aldrig någon under någon tid under denna tiden som läste upp vad man hade skrivit ner för mig. Aldrig någonsin.
Fast det står ju ofta så här, förhöret upplöst och godkänt av
ja.
På Holm eller liksom.
Det de läste upp, det var de små anteckningar som de gjorde där inne. Det är ju sånt som jag efterhand när jag tittar på det har konstaterat att de väntar på det och vinklar det på ett helt annat sätt än vad innebörden är. Och det är klart att läser man deras text där, då är det klart att man tänker och tycker att han är nog kontrollerande. Varför säger han så om han inte vet någonting? Håller med, liksom helt och hållet. Liksom, att det är självklart att man tycker så. Va? Det tycker till och med jag själv, liksom, att när jag ser texten. Va? Men just vid det tillfället, då reagerade jag inte överhuvudtaget. För jag var uppslukad överhuvudtaget. Orolig ångest, vad har kunnat hända? Jag satt i samma båt som alla andra och undrade, vad är det? Var är hon? Har det hänt henne någonting? Det var de frågor man hade, va? Då satt vi liksom och pratade rent allmänt. Egentligen där de ställde, egentligen som jag ser även idag, va? Kontrollerande frågor liksom för att vinkla in det så att man kan få det att låta som att jag i princip redan visste vad som hade hänt.
Den 20 december 1991 klockan 10.15 hålls det första riktiga förhöret med Paul. Han meddelas att han nu är misstänkt för olaga frihetsberövande av sin sambo Pernilla. Förhörsledare 12 börjar med att fråga Paul om han vill ha en advokat närvarande under det här förhöret. Och Paul önskar ha sin advokat närvarande, varför förhöret avbryts klockan 10.25. Efter att ha varit i kontakt med allmänna advokatbyrån där Färman är anställd bestämde sig Paul för att genomgå förhöret utan advokat. Färman hade semester. Lars Mannerhult skulle ringa och höra av sig till förhörsledaren. Man beslutar snart att påbörja förhören utan att invänta advokat Lars Mannerhults ankomst. Förhöret pågår i drygt en timme innan man bryter för lunch och då dyker advokat Lars Mannerhult upp.
Då säger de, då när jag säger att jag ska vilja ha min advokat till mig, då frågar de, säger de så här till mig att vilken är din advokat? Jag vill ha Leif Silberski. Det är det enda. Nu ska man ponera att jag kan ingenting om juridik, har aldrig haft med det att göra. Jag är ung. Jag följer massor med det, i princip tidningar. Man ser Silberski, det är målet. Men det var det enda man visste. Det enda advokatnamnet jag visste. Varav de hånskrattar så säger de att han kommer inte ner här, det är en Stockholmsadvokat. Du får välja en här nere. Nej, men jag vill ha Silberski. Han kostar jättemycket pengar. Ja, men då får jag sälja mitt hus. Tror du han går och väntar på att du ska sälja ditt hus? Ja, men det är han jag vill ha. Nej, men du, vi får ta en Kristianstad-advokat här. Och sen säger de, helt plötsligt så bara är Lars Mannerhult. Och jag vet ingenting. Utan då, han är din advokat. Och menar, fortfarande ska man vara medveten att jag letar liksom på polisen. Va? Att när de säger, här är din advokat. Jag tänker, okej. Okay. Ja, de vet väl vem det ska vara. Okej, okay. Man vill ta handen. Typ.
Paul ber om en advokat som är den enda han känner till, men han är på semester och då han inte svarar när polisen ringer så blir Paul istället tilldelad en offentlig advokat. Det sker på begäran av åklagare Kai Larsson i Kristianstad som i sin roll som förundersökningsledare är den som bestämmer över utredningen. Enligt uppgifter från Lunds tingsrätt i ett annat ärende så har tingsrätten ofta en lista på ett antal advokater som de har arbetat med sedan tidigare och som därmed anlitas när den misstänkte inte har någon egen advokat. Hur det exakta urvalet av försvarsadvokat från listan sker, om det är den advokat som svarar i telefon först eller den som är bäst lämpad, är svårt att ta del av så här i efterhand. Urvalet av advokat görs ofta i stor brådska eftersom att polisen gärna vill återuppta sina förhör med misstänkta så snabbt som det är möjligt.
När Lars Mannerhult kommer liksom efter, ja, efter en, det har gått en timme av förhöret så dyker han upp och är med. Liksom.
Ja.
Men då kanske du aldrig kände att det var ett förhör eller blev du inte chockad liksom, när du helt plötsligt liksom
var misstänkt för frihetsberövande och skulle vakna upp till det samtidigt som du inte visste vad Pernilla var?
Chockad. Ja, chockad. Ja, det kan man väl använda. Men jag var också förvånad. Givetvis var jag ju. Jag kommer inte liksom ihåg egentligen vilka känslor jag hade ju, just då vid första tillfället när de började med det här, va. Det var väl snarare panik liksom, att de trodde jag överhuvudtaget och misstänkte att jag kunde ha med det att göra, va. Och det blev ju snarare inte att jag är angelsen, men ilska liksom, på det sättet att för fan, förstår ni inte liksom, hör ni inte vad jag säger, hon så och så liksom nonchaleras det som jag säger ändå, va. Och då kändes det väl som maktlöshet liksom, vad jag än säger, va. Och den maktlösheten, den fanns ju även kvar när Mannerhult var där. För Mannerhult, det konstaterade ju illa kvickt att han säger ju ingenting, för jag försökte ju prata med honom. Och han sa bara liksom, han bara slog mig nästan liksom med näven. Ja, vi tar det sen. Vi kan prata lite sen. Nu tar vi detta först. Liksom det där lugn liksom röst, va. Sen var det ju inte mer. Han ställde ju aldrig några frågor till varken till polisen eller till mig.
Advokat Lars Mannerhult, som blev vald från listan och kom att representera Paul Vollmer, har som offentlig försvarsadvokat även företrätt en man vid namn Bengt Karlsson, då han 5 år senare, i januari 1997, kom att erkänna 2 kvinnomord i Kristianstad. Även då var kriminalkommissarie Per-Åke Åkesson ansvarig för polisutredningen. Bengt Karlssons fulla erkännanden går att lyssna på i serien Nattvandraren, också den här under podcasten Motiv.
Och samtidigt så hade jag ju den i ryggraden ifrån mina föräldrar och min uppfostran att det polisen säger och polisen gör, man farar på det, bla 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 bla. Och sen när jag började konstatera, ju längre in vi gick i samtal, ju längre i den här utredningen, konstatera att det spelar ju ingen roll att göra så som... hela min värld rasade ju liksom, med tanke att här sitter min pappa och mamma och har uppfostrat mig att man ska tala sanningen för polisen, för då tror de mer. Men man ska inte ljuga. Och sen när jag talar sanning, då tror de att jag ljuger. Men när jag ljuger tror de att jag talar sanning.
Ni har nu fått ta del av den information som polisen hade inledningsvis i polisutredningen av Pernillas försvinnande. Och när jag betraktar den utifrån, så här i efterhand, så upplever jag det som att åklagare Kai Larsson och den operativa chefen Per-Åke Åkesson misstänker att ett brott har skett i raseri. Kanske för att Paul inte vill att den gravida Pernilla ska lämna honom. Sjuklig misstänksamhet är ofta ett motiv vid plötsliga brott. Men det finns samtidigt inte några tecken på att något bråk har förekommit i hemmet. Ingenting är krossat, ingenting är undanplockat eller städat. Teorin om ett raseriutbrott leder också till ett par andra antaganden för den fortsatta polisutredningen. Ett raseriutbrott är inte en planerad handling, utan något som sker plötsligt. Om ett sådant raseriutbrott har skett, så måste sambon Paul i så fall städat undan alla bevis och funderat över hur han ska agera innan han börjar kontakta vänner och bekanta, för att sedan slutligen meddela polisen att Pernilla är försvunnen. En planering som bör ha gjorts under hög stress.
Han säger att du kanske borde ringa polisen, och några timmar senare så ringer du till polisen. Och vad säger de då klockan 1 när du ringer?
Kommer inte ihåg. De har inte sett henne. De ska givetvis ha utkik om de ser henne. Jag är orolig, trött, ofokuserad. Alltså jag är ju inte en sån där som... Jag egentligen, alltså med dagens... Alltså med min erfarenhet idag, va, en ung kille liksom planerade. Det kunde fan inte jag göra då. Va. För mig fanns det bara en sak. Var är hon? Få tag i henne på något sätt, va?
Sambon Paul har, om han är skyldig, på många sätt valt att agera som en oskyldig person många gånger skulle agera i samma situation. Han berättar för polisen att han åker runt och letar efter Pernilla. Han försöker spåra henne med hunden, sitter uppe hela natten och ringer runt till vänner, väninnor, kollegor, anhöriga och spelar den omtänksamma och bekymrade pojkvännen. Om det inte är något han gör på grund av att han är uppriktigt orolig för vad Pernilla är, så är han istället en beräknande, totalt iskall gärningsman som känner sig säker över att han kommer kunna ljuga polisen rakt upp i ansiktet utan att röja en min. Och kanske så är Paul expert på det. Eller så är han oskyldig. Om polisen ska lyckas finna Pernilla så bör de i så fall lyssna på det som Paul berättar för dem.
Det är samma veva ska jag säga här, va. Det är nog en sak som ni kanske inte vet, va. Men mina föräldrar, de konstaterade att jag var... Ja, jag mådde ju dåligt, va. Så att de körde in mig till psykiatrin in i Kristianstad. Psykakuten. Där de säger att jag har ett normalt... Ett helt fullt normalt beteende liksom över att inte veta vad hans flickvän är, va. Och då flyttar jag ju även i samma veva. Så jag flyttar ju hem till mina föräldrar samma dag. Till mitt pojkrum. Och sen var det väl alltså 3 månader i princip med förhör. Polisbevakning utanför mina föräldrars hus 24/7. Så jag kunde inte ta ett steg utanför eller göra någonting utan att polisen följde med. Stressande. Det är väl det jag kan säga. Jag är väldigt stressad. Det är ungefär som du tänker en iller som är inne i en bur. Eller ett djur som är i en bur som blir stressad. Buren blir mindre och mindre och mindre.
Du har lyssnat på första delen av I skuggan av skuld.
I skuggan av skuld är en serie i 6 delar. Producerad av Alexander Mork. Exekutiv producent Nils Bergman. Förhandslyssna på hela serien redan nu via Motiv Plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen. Tack för att ni lyssnar.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Motiv är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden MOTIV när du blir nybetalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.